Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Mm.
Det var väldigt modest respons.
Jaha, ja, visst.
Jag tror Edvard kommer igång snart, för att i det här avsnittet ska vi prata allt från badhyttsrace i Falsterbo till besk brysselkål och hur man komponerar en 1800-talsmiddag.
Mm, det ska vi höra. Vad annars skulle
vi prata om? Ja. Vad har du i glaset?
Jag har faktiskt två små glas. Jag ska hålla en ölprovning. Jag håller ju en massa såna här ölprovningar för företag över nätet numera. Och jag ska hålla det efteråt. Men då tänkte jag, eftersom jag har sån här som man sätter på korkar igen, om man inte dricker en hel flaska av alla 7 sorter när man provar, så tänkte jag tjuvstarta lite grann på några av de sorter jag ska ha provningen med. Så jag har inte hela glaset, utan jag har ett litet smakprov, en liten galopp kallas det, va?
Ja.
Av Jever Pilsener, och det enda tyska ord där man uttalar V istället för F. Ja, Vesper möjligen också. Och en likadan av Orval trappistöl. Så de sitter jag och smuttar på.
Ja,
och du?
Nej, men jag har lyxat till det med Glenfarclas 17-årig. Den tycker jag är väldigt cool. Jag kände att jag var värd det idag.
Ja, men det är lite sådär grått och det är mitt på dagen och bara det är en grund att ta sig en bra whisky.
Ja, det är det faktiskt. Men det här med galopp är roligt, för att det har ju varit ett sätt också att kommunicera när man varit ute på restaurang. Eller var så när jag jobbade i restaurangbranschen. Mm. Att om man beställde en galopp så visar man att man jobbade i branschen för den som man beställde den av. Och då får man ju då en öl i ett vinglas. Och beställde man en galopp och en färnet, då var det som att ha en jättestudentskylt. Jag jobbar i restaurangbranschen.
Intressant. Ja, sen blev ju galopp, kom ju plötsligt upp på menyerna. Först var restaurangbranschen, sen blev det lite de här trendigaste Stureplansfolket som började ta åt, och sen kom det upp i menyerna. Och då var det plötsligt väldigt dyrt centiliten, kan jag tycka. Ja. För hela vitsen med galoppen var ju att man skulle kunna prova lite olika sorter och sådär, och gå på lite olika ställen. Men om de tar lika mycket för en galopp som en liten, stor, stark, så då är
de har inte fattat den, galoppen.
Då är det som den lilla starka tillbaka. För den har man ju inte sett på länge.
Nej, det var länge sedan. Det var Dackefejden.
Alltså, stor, stark bygger ju på att det liksom fanns en liten öl och en stor öl. Stor, stark öl och en liten stark öl. Ja. Den lilla starka ölen är det ingen som dricker längre. Ja, vi citerade väl, gjorde vi inte det redan förra gången, Bellman? Enkelt öl ger gott humör, dubbelt öl ger gott humör, enkelt öl ger aldrig smakat. Och det är kanske lite grann samma sak med den lilla, stor, alltså den lilla starken.
Ja, Lady Sizen som den heter i Storbritannien.
Ja, just det, stackars engelska kvinnor fortfarande när jag var ung och var ute och festade i England var ju kvinnorna tvungna att dricka, antingen fick de dricka drinkar eller också fick de dricka ett glas dåligt tyskt vin. Jag älskar tyska viner men inte de som serverades i engelska pubbar, och för det var verkligen sämsta möjliga sort. Och eller också så fick de dricka typ lime and lemon, alltså så att man har lime i lagen är lime menar jag, eller svart vinbärssaft i Guinnessen. Men då fick de bara ta en i halv pint, för det skulle ansetts väldigt brutalt och okvinnligt att dricka hel pint. Ja. Så de fick liksom betala mer om de skulle ha lika mycket och hålla på att beställa oftare, och det blev väldigt jobbigt för dem.
Nu drack du en shandy senast.
Ja, det drack jag ganska nyligen faktiskt. Det är ju samma som tyska radler. Och det blandar jag faktiskt rätt ofta ibland på typ folköl och Sprite hemma när jag bara vill ha någonting alkoholfritt eller i princip alkoholfritt. Men det allra senaste jag drack, det var faktiskt att, jag tror det var Carlsberg, jag ska inte svära, men det var någon av de stora bryggerierna som kommit med någon som till och med heter på tyska radler. Och det har gjorts försök att sälja buteljerad Shandy eller radler massa gånger i Sverige. Men då har de alltid valt det engelska namnet och just kallat det Shandy. Nu plötsligt kallades det radler, vilket visar att hur hippt Tyskland har blivit och Berlinsyndromet och det här. Att man nu försöker sälja in samma grej med tysk namn. Men den var helt alkoholfri. Barnen älskade den. 0,0. Smakade ändå lite öl och lite Sprite.
För det känns ju ändå som att en shandy, det är inget man köper färdiggjort. Det är ju någonting man gör själv.
Ja, det är klart. Det är ju det normala. Det är
två ingredienser ska man ju klara av, tycker jag.
Ja, tyskarna blandar ju jämnt. Det är ju som apfelschorle och alltså äppeljuice och mineralvatten. Det är weinschorle, vin och mineralvatten. Eller söt weinschorle, då är det ju Sprite och vin och så då radler. Det är massa varianter. Men i Sverige är vi inte så mycket för att blanda olika saker. Det känns ändå som någonting ganska tyskt. Men i engelska barer är det ganska mycket också.
Ja. Men det här med odiskreta tecken. Det här med att man tog en Fernet och en galopp. Jag tänkte på det här. Det finns ju någon sån här myt att om man är swinger så är på husvagnsemester och bor på sån här camping, så ställer man ut en rosa flamingo. Har du hört den?
Jag har faktiskt läst om det i Svenska Dagbladet en gång, just av någon, när de intervjuade någon sån här som åker husvagn. Och så skojade de om det. Och så fick de nog att skriva en liten ruta och förklara vad det åsyftade på. För sådana som jag hade ingen aning.
Tror du det stämmer?
Jag har ingen aning, måste jag säga. Jag måste säga att till och med ordet svinger är ganska nytt för mig. Hade jag inte råkat sitta i varit med hos Filip och Fredrik samtidigt. Samma program av Breaking News. Där det var någon gubbe från någon svensk småstad som hade startat stadens första swingerklubb. Så tror jag knappt jag hade haft en aning. Men han gav mig sitt visitkort och det stod mycket tydligt vad det var. Jag förklarade att det nog inte riktigt var min hobby. Vi har alla våra intressen. Men allt kan man inte göra.
Att swinga inte din hobby.
Jag swingar gärna en bägare.
Det kan missuppfattas. Jag har en otroligt glädjande nyhet till alla poddlyssnare faktiskt, som gillar motorcyklar, och det är att den inte är såld.
Grattis. Lyssnarna alltså.
Ja, lyssnarna. Och där vill jag lite grann säga att den här motorcykeln är som de franska handtillverkade humidorerna från Elie Bleu. Alltså, känner man inte till dem vet man inte att man vill ha dem. Men när man väl har upplevt den så vill man inte ha någonting annat.
Jag förstår. Men nu ska ni inte, om ni köper den här, om att gå och stoppa in cigarrer där man skriver loss locket, för då kommer den stanna.
Ja, men om vi gör så här då, för att om man går in på Blocket och söker på Honda Magna VF 750C, så är det den röda motorcykeln som kommer upp, för att en Honda Magna måste vara röd. Och jag slänger till och med in min favoritcigarr än i köpet, som är en Padron Family Reserve som är köpt i Miami och lagrad i perfekt humidor i några år.
Och redan förra programmet lovade du att du skulle signera den med guldpenna om någon vill, för de själva klarlacka efteråt.
Du skulle ju signera den, kom vi fram till.
Skulle jag signera den?
Ja. Vi kom fram till att din autograf nu hade högre värde.
Ja, det tror jag inte, men jag kan också klättra dit någonting.
Ja. Har det hänt något roligt i sista?
Ja, det är ändå roligt. Snart slår körsbären ut. Det är bara några dagar så slår alla körsbärsträden ut. Och det går jag längtar efter. jag har fått min första vaccinspruta, men det hade jag fått redan förra gången, ja. Så det är inte mycket att tala om. Ja, jag har fått ett rött utslag på kinden som inte var en biverkan av vaccinet, hävdade min lokala sjuksyster.
Hon är nära kontakt.
Ja, nej, man kommer oftast till olika, men man ska alltid skriva så där. Har du någon, om man kontaktar via nätet ska man säga, hyser du någon oro angående detta och vad i sånt fall? Och då skriver jag alltid, jag tror jag ska dö. Och så skriver Mattias, men det gör jag ju jämt. Men varför tror du, allvarligt talat, skulle någon bry sig att orka ringa till husläkarmottagningen om man inte trodde att man skulle dö av det?
Ja.
Man kan ju inte ringa varenda dag. Man måste ju ändå begränsa sig och liksom ringa när man tror att det är dödligt.
Ja, det är sant. Ja.
Annars skulle ju läkare, det skulle inte hålla med liksom om folk ringde 5 gånger om dagen.
Nej, jag hade vänner, jag har tappat kontakten med henne helt genom åren, men hon var ju gravt hypokondrisk och var ju inne på akuten konstant. Och det var ju ofta magsmärtor som skulle leda till döden och så vidare. Och så kom det in då en trevlig sjuksköterska efter undersökningen och sa det att ja, allting ser bra ut den här gången också, vi ses snart igen.
Ja, då var det lite mycket.
Ja.
Men akuten vill man ju inte gärna till. Jag har gjort varit där några gånger, men som tur var, utan att det varit någon större fara de gångerna heller. Men det är ju många timmars väntan och mycket smittrisk också av olika slag som man kan vara orolig efter också.
Man får uppleva mycket när man sitter i väntan.
Ja, det får man.
Det är en salig blandning av människor med diverse åkommor och folk kommer in och ut med det ena och det andra och det kan uppstå.
Plötsligt är det några påtända som blöder kraftigt, sprutar blod ur handen och kommer in eller skurits på någon flaska eller något. Men det är mycket sånt där och någon stackare som har någon hjärtattack och knappt kan gå. Ja.
Och någon hantverkare som har slintit med mattkniven och
nej, det är väldigt, alltså det är lite dödens väntrum så där. Jag tror att det är mycket det som gör att grava hypokondriker ändå känner en längtan efter att gå dit, för att det blir som en sorts sån där rening liksom. Man utsätts för en otrolig skräck i tron att man nu är det liksom inte långt kvar, jag läggs in och så dör jag väl. Och så ser man alla andra som lider och kanske har mycket värre åkommor och sjukdomar och hela den här otroligt hemska stämningen som är ett sjukhus. Det är så fruktansvärt läskigt att vara där, för man tänker ju bara på döden hela tiden. Det finns ingenting annat än döden när man är i sjukhusmiljö, tycker jag. För mig är det bara så. Och sen om man då blir utskriven efter 10 timmars väntan och en 3 minuters snabbkoll och allt är bra, då är det ju som att liksom komma ut, man är på nytt uppfond, man har liksom lyckats ta sig upp ur underjorden tillbaks över Styx och allting är, man är på nytt född och man är så otroligt tacksam för livet och för solen och för lyckan och glädjen och vindar och blomsterlukten.
Som en fågel Fenix som reser sig i askan och återuppstår.
Ja, precis. Jag förstår inte folk som jobbar i sjukhusmiljö hur de står ut. Man måste liksom... Jag skulle nog hellre vara begravningsentreprenör till och med än jobba som läkare. För att då är de i alla fall döda. Då smittar de åtminstone inte. Liksom.
Gunilla har konstaterat att det har varit mycket liv och död de sista avsnitten. Och vi är kvar i det här temat.
Ja, okej. Okay. Det tar aldrig slut. Snart lämnar alla som bara vill ha bearnaisesås där programmet.
Ja, men, då...
men det ska det ju egentligen. Felet är att de hoppar av redan innan de lyssnar. För sen kommer vi alltid till allting som rör mat och dryck och livsnjutande efter ett tag. Men risken är att vi stöter bort alla som inte har lite magmuskler eller vad det heter. Magmuskler, nej, det säger man inte.
Sexpack.
Ja. Ta en lyssnarfråga.
Ja, vi kastar oss rakt in i den gastronomiska världen och ett badhyttsrace. Mm. Det här är från Martin Bong och jag hoppas vi inte är försena med det här svaret. Vill inleda med att ni helt klart är det bästa inom poddvärlden. Det är inte illa.
Oj, fantastiskt. Jag satt bara och tänkte på Bong, om han är släkt med de som gör Bongs fonder.
Ja, men det här med
då är de inte släkt.
Nu på Kristi Himmelfärd är vi 6 familjer som träffas på ett så kallat badhyttsrace. Har du hört talas om det tidigare?
Nej, jag visste knappt att det fanns badhytter längre. Man tänker sig bilder från engelska sydkusten på 50-talet eller någonting när man talar om badhytter.
Ja, men såna randiga badkläder som ser ut som man har rymt från ett fängelse.
Men det finns kanske i Skåne också då.
Ja, vi startar vid en badhytt i Falsterbo, äter något lätt och dricker gott. Sedan ber vi oss till nästa hytt och sedan nästa och sista hytten i Skanör. Saken är den att i år har vi ett litet tema med olika länder. Först ut är vi med Ryssland, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, England. Eftersom vår familj är först ut tänkte vi bjuda på Blenier och Ivan the Terrible vodka. Den har jag inte provat, det är rätt farligt. Om ni skulle komponera ihop mat och dryck, vad hade ni hittat på för det övriga? Och då hoppar vi direkt på Spanien. Och den är otroligt enkel, tycker jag.
Mm. Han har redan skrivit massa förslag, ska vi säga, på alla utom Tyskland. Men,
jaha,
men,
det har inte jag fått.
Nej, han... Eller är det du som har skrivit om?
Ja, det är jag som har skrivit lite förslag.
Det är du som har skrivit förslagen. Jag tänkte, det här var ju nästan inga frågor. Det är ju bara, han har ju redan svarat på alla. Så jag kan bara säga,
det var
förslag, tänkte jag, Martin Bong. Men då är det min gode sidekick som vanligt har väldigt bra förslag.
Nej, men jag tänkte att om inte du skulle hinna förbereda någonting så, och bli avskräckt av den här lyssnarfrågan. Och så här, den har vi inte tid med, så tänkte jag, då skickar jag några förslag.
Jag förstår.
Jag har aldrig gjort det tidigare till dig, utan vi har alltid hållit våra förslag separata.
Precis. Bred ut dig.
Ja, ska jag breda ut mig med Spanien?
Ja.
Det är ju den enklaste. Där kan man jobba med konservburkar. Det finns ju sådana fantastiska konserver. Och en sån här favorit är ju Escabeche, som är med musslor i en konservburk till exempel. Men sen kan man ju ta en burk med banderias, som är inlagda pickles egentligen, spanska, med lite andra grönsaker. Och sen självklart ett paket boquerones, som är såna här härliga små, vad ska man säga, sardiner, sardeller, anchovis. Det här har vi ju pratat om. Nu börjar man bli gammal och få Alzheimers. Men man skulle kunna säga anchovis i vinäger och citron inlagda. Man kan ha en liten korv, en liten sobrasada, lite manchego, lite serranoskinka eller pata negra om man har den möjligheten. Mm. Och till det här så dricker man givetvis manzanilla sherry som är lite salt och torr.
Mm. Det är vanmättigt gott. Otroligt bra. Nej, jag älskar, jag tycker sherry är helt klart det bästa till tapas. Det får man ju inte, alltså även i Spanien kan det vara lite svårt att få sherry till sin tapas på alla ställen. Ja. Utan det kan ju vara vita viner och allt möjligt. Men eller mousserande kava är det väl väldigt mycket nu för tiden. Men jag tycker det är fantastiskt gott med sherry.
En kall fino eller manzanilla, det är underbart. Ah. Och där dricker man ju med fördel också att man kan ta en liten öl. Och kan man ju ta ett vanligt sån här dricksglas, en kanja. En kort glas med öl till det här. Frankrike är ju inget att prata om. Den är ju given. Nej. Håller du med mig med den med anklever?
Jag håller helt med dig vad du skrivit där också.
Anklever på en brödskiva och sen så en flaska Sauternes till det som är. Och jag skulle vilja ha den lite varmare än Källas val Sauternes, men jag vill inte ha den ljummen där utan lite lättkyld bara.
Mm. Det låter riktigt.
Ja, det är inte så mycket till. Och sen är det Tyskland, och där har jag skrivit till dig. Överlämnar den här helt till dig, Edvard.
Ja, vad trevligt. Och där har jag då, istället eftersom jag då inte fick skriva något på de andra länderna.
Ja, utan, men du tog dem. Slänga in vad du vill.
Då skrev jag fyra tyska alternativ istället.
Fyra tyska, det är bra.
Ja, jag är alltid kunnig med mig här. Så mitt första alternativ är att man kör tysk pilsner från mellersta Tyskland. Man kan ta nordtysk pilsner också, typ Jever eller sånt. Men jag tänkte den är väldigt bäst. Man kanske kan gå lite längre ner och ta typ en Warsteiner, Bitburg eller Fürstenberg eller något sånt där. Som är betydligt bäskare än de bayerska, men inte riktigt så knasterbäsk som uppe i norra. Men en nordtysk funkar också. En tysk pilsner. Och till det ska man då ha nybakta brötchen. Alltså en sorts tyska vita frallor som man har bakat på morgonen. Och gräddigt smör. Om man inte kan få tag på osyrat, osaltat smör i Sverige, som ju finns på bättre. Om man ändå ska köpa dina boqueronos och bandarillas och sobrasados, kan man nog hitta gräddigt smör där också. Annars är det ju snabbt gjort på en kvart i matberedaren och kärnar det själv.
Och det här brötchen pratade vi om förra veckan. För det är det man ska ha torra när man ska göra vinersnitzel.
Precis, och de som blir över, de maler man sen i mixen och har som skorpsmulor till vinersnitsen. Men på det här brödet med smör, då lägger man nymald fläskfärs, svartpeppar, nyriven nymald svartpeppar och tunt skurna lökringar och får en så kallad mätt bråt. Och det tycker jag är otroligt gott. Man får se till att ha bra kvalitet på fläskköttet naturligtvis om man ska äta det rått. Och det kan vara idé att blanka det heter det väl. Snabbt ner, jätteblanchera. Några sekunder bara rakt ner i kokande, kraftigt kokande vatten. Ner och upp blixtsnabbt igen. Så att det inte finns någon ehäck kvar på kanten av den. Sen maler man den själv och det blir otroligt gott. Vill man ha fler sorters bröd sen om man tror folk är hungriga kan man göra emmentaler, ost på någon och schwarzwaldskinka på någon. Men just det här tjock klumpen av nymald rå fläskfärs med massa svartpeppar och fint skuren lök på gräddigt smör och nybakt bröd. Jättegott. Det är förslag ett. Förslag två att man istället kör bajen och då är det ju klassiskt oktoberfestduket. Helles, en stor öl, Helles, Paulan eller Övenbroj, Hofbroj eller liknande. Det finns flera på systemet. Och till det har man kringlor med åbasta. Som man doppar i åbasta. Åbasta är ju marrarut, smör och övermogen camembert. Även där rå lök med paprikapulver på. Fint tunnskuren rättika som man har saltat som ligger på stora fat. Också mycket gott. Sen tar vi en lite snabbare variant och går över till vin istället. Och då kan man köra Riesling. Och man kan köra en riktigt torr Riesling och till den har man en quiche. För quiche tror man ju är franskt och det är ju ett franskt ord, men det franska ordet quiche har faktiskt fransmännen hämtat från tyska ordet quiche, kusche. Och det var så att quiche Lorrain och som heter som då heter käsekuchen Lottringenart blir det väl, eller skinken och käsekuchen Lottringenart eller så, den är från början egentligen, alltså den uppfanns ju när Elsass Lottringen var tyskt. Så det är ju från början tysk kokkonst, fast sen när områdena blev franska blev det också att maten stannade kvar och förfranskades. Men vill man ha något stentyskt i samma stil som inte kanske fransmännen har säkert ett namn för det också men som inte känns som franskt, kan man istället ta Zwiebelkuche. Det är det man alltid brukar äta till Federweissen, den här färska halvjästa vita vinet man dricker på hösten när vinet ännu inte är klart utan fortfarande är lite sött och kolsyrat. Man tar upp och provsmakar alltså innan vinet har hunnit bli färdigjäst. Men Zwiebelkuchen är även gott till vanligt vin. Det är helt enkelt som en quiche men bara med karamelliserad lök. Rejält deg då med smörig deg, karamelliserad lök i och så. Det är bara att söka på Zwiebelkuchen på nätet så kan man hitta recept.
Och man vill ju ha någonting, man vill ju ha stentyskt, det vill man ju ha.
Ja, det vill man. Det fjärde alternativet är istället att köra en söt Riesling och servera med sockerkaka. En sån här butterkuche ska det vara med mycket smör i. Eller småkakor, men helst butterkuche allra bäst. Det gifter sig otroligt bra i munnen, det här sötsyrliga och det söta. Fantastiskt gott om ni vill ha en efterrätt. Då kan man samtidigt servera kaffe i den vevan också. Så det var mina fyra tyska förslag.
då det blev lite tysk övervikt här, men det vi är vi kanske inte förvånade över heller.
Nej.
Men
det är ju så inom gastronomin.
Ja, Italien här så skulle jag ta och göra en, för att man ska göra det lätt för sig här ute i badhyttevärlden. Det är att ta något bröd, alltså crostini, bruschetta med finhackad tomat och olivolja och sen riktigt bra buffelmozzarella. Men för att göra det intressant så river man botarga över. Och botarga är ju någonting helt gudomligt. Det är ju det vanligaste är multe, att man torkar romsäcken och komprimerar den så man får ur all luft och låter den här torka och så blir det som en hård stor bit. Ofta i Sverige så köper man botarga och då är det som flagor eller att det är rivet, men man vill få tag på en sån här hel bit med botarga och den bara river man över buffelmozzarellan på toppen. Det är en av världens enklaste rätterna, det är att koka pasta och så bara ha lite olivolja och sen riva botarga över. Och har man gott ställt och har möjlighet att få tag på det så är botarga di tonno på blåfenad tonfisk är ju den stora delikatessen.
Jag förstår. Det får du bjuda mig på någon gång i studion.
Ja, men jag ska få tag på en bra bit på Targa. Och här dricker man ju en flaska Francia Corta som är ett italiensk motsvarighet till en champagne.
För det är inte de här, vad kallar de här kolsyrade flaskorna?
Ja, men du tänker såna här
så populära
Proseccon.
Ja, Prosecco. Det är inte särskilt roligt särskilt ofta. Men nej. Det finns ju intressanta mousserande viner i Frankrike också. Eller i Italien också.
Oja, det gör det. Och det finns bra Prosecco, men den får man leta efter med ljus och lykta.
Ja, absolut. Det stämmer. Men det finns väldigt mycket som är enkelt.
När vi är inne på Italien, jag hittade på SVT i deras öppna arkiv Solens mat, 6 säsonger med Bo Hagström.
Ja, vad kul. Jag såg ett par avsnitt, mycket bra. Ja. Under den tiden jag inte hade tv, men jag såg det hemma hos vänner. Väldigt bra.
Det är så roligt där, för att den första avsnittet spelades in för 20 år sedan. Och man märker tempot. Första avsnittet filmar en person, en gammal pensionär som kommer gående i 5 minuter. Det är det som jag tycker är så underbart. När man väl liksom efter 5 minuter, de första 5 minuterna känner man sig hyperstressad för att det går så långsamt. Och sen kommer man in i det och det blir en form av meditationskänsla.
Det är som barnen och saltkråkan. Gamla saltkråkan.
Det jag lärde mig här i senaste avsnittet jag såg, det är longobarderna. De utvandrade från Skåne, sägs det, och erövrade det som idag är Lombardiet i norra Italien. 1586. Och 2020 så gjorde man en genetisk undersökning som bekräftade då att de boende i Lombardiet har gener från vikingatida invånare i Norge och Sverige.
Ja, men oj vad kul att det är så. För att det finns ju väldigt många av de här myterna med västgoter och östgoter och att alla skulle komma från Götaland, och en del kan naturligtvis stämma, men det är ju väldigt mycket, det mesta bygger ju på svensk stormaktstids liksom drömmar om att allting gick att föra tillbaka till Sverige, som att Noaks ark skulle ha strandat på Uppsala högar och såna där saker.
Ja, men såna här att det var svenska vikingar som grävde engelska kanalen och såna här saker.
Jo, precis. Ja.
Men och det här är ju lite roligt då, för att då är det alltså svenskättlingar som gör gorgonzola och taleggio.
Det är jätteintressant. Det är verkligen jätteintressant. Det skulle kunna ge oss lite mer status, alltså med ett självförtroende vad det gäller våra fantastiska egna ostar som vi borde låta lagras längre och exporteras mer.
Ja, men jag håller helt med. Och ett av mina favoritvinområden som jag upptäckte ganska nyligen, ganska sent i livet, och fick upp intresse för Valtellina, är ju då också svenskättlingar som gör de här vinerna.
Ja.
Ja, ska vi hoppa över till England?
England, ja. Och där hade du ett väldigt trevligt förslag, såg jag.
Ja.
Där kan jag möjligen sätta ett motförslag. Ett motförslag är det inte, för jag tycker ditt förslag är helt klart alternativ 1. För jag tror att de vill ha den här lite chicka, lite eleganta, lite somriga, gå i ljusa kläder och solhatt-känslan. Och då är ditt förslag, som du kommer med snart, det optimala. Men om det skulle visa sig att de är hungriga och vill ha något mer bastant och rustikt, så har jag i alla fall ett alternativ.
Ja, men det är strålande. För att vad blir mer brittiskt än en cucumber sandwich? Och det här har vi inte pratat om, den här smörgåsen. För att tekniken med den för att göra den perfekta, det är att man behöver ett mjukt färskt bröd. Det får inte vara hårt bröd, utan verkligen ett vitt bröd, typ sånt här vit formfranska liknande, men färsk, bra kvalitet. Och sen brer man det med majonnäs och cream cheese, alltså typ Philadelphiaost blandat. Smörar, bre på det här, ett tjockt lager, och sen ska gurkan, ska man ta först och skala av skalet innan man skivar upp den, och så lägger man ut den här gurkan. Och i det här fallet så skulle jag rekommendera lite pyttelite mynta också innan man lägger på locket, och sen så skär man givetvis bort kanterna och så gör man trekanter. Och de ska ju serveras på silverbricka, det är viktigt. Alltså en cucumber salad handlar om en silverbricka.
Det är väldigt elegant. Sen kan man ha en liten skål med Branston Pickles till, om någon vill ha lite extra kraft.
Ja. Och till det här så dricker man en Pimm's Cup, som vi pratat om mycket genom avsnitten.
Ja. Pimm's är ju liksom, det är så symboliskt. Jag ska inte säga att det är den godaste av alla drycker. Det finns många betydligt godare sommardrycker egentligen. Men det är så otroligt, just det här brittiska. Det är så otroligt känsligt att dricka Pimm's. För då är man liksom förflyttad till någon form av engelsk otrolig elegans. Det är hästkapplöpningar och garden parties
och hattar
och krocket, eller krocket menar jag, och hattar och hela liksom det man tänker brittisk hela gentlemanna sommartid. Det är något helt fantastiskt. Så därför måste man dricka Pimm's Cup ett par gånger varje sommar minst. Och ja, det är ju Pimm's fruktsoda, mynta.
Ja, ja, jordgubbar, apelsin, jordgubbar, gurka. Ja. Och du hade ett bra tips i ett avsnitt, det är att ha frysta jordgubbar i som förstärker isen.
Precis, det kyler ju då utan att spä ut, så slipper man spä den. Så det tycker jag är helt klart alternativ ett för England.
Men jag ska bara avsluta med cucumbersallen där, för att i det här fallet så hade vi lite mynta på cucumbersallen för att den skulle matcha pimsen. Men annars tycker jag det är otroligt gott att ha några dillkvistar också i sin cucumber sandwich för att pigga upp den lite.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Yes, alternativ två. Det...
Ja, om de är vrå eller hungriga och vill ha något rustikt istället, då ska de istället ha gjort en steak, en kidney pie. Alltså en kött- och njurpaj, den klassiska engelska.
Vi är ute här i Skanör, Falsterbo, i badhytten, och så kommer du med en kidney pie. Ja, fortsätt.
Ja, men du tänker liksom, steak and kidney i du tänker liksom dålig variant uppvärmd på en pub. Men en riktigt bra steak and kidney pie, pudding pie, den är ju den perfekta picknickmaten. Så den har man ju gjort i förväg, kanske kvällen innan. Och så har man haft den i kylen och så äter man den bara rumstempererad. Och det går ju alldeles utmärkt om man är lite hungrig. Och då dricker man naturligtvis en större mängd rejäl, tung engelsk stout eller bitter till det. Så det är om man liksom behöver, nu har vi fnantat runt och ätit delikatesser och druckit delikatesser, nu behöver vi någonting för magen också. Ja. Då behöver vi tre lite stout och en steak kidney pie. Det var bara ett förslag om det kanske är skånska stora, breda pågar liksom, som faktiskt behöver någonting i magen också framåt eftermiddagen. Ja. Men då kan man göra så, om man har ett släktvapen, så kan man göra så, som vi gjorde på en av våra kokböcker, jag och Nilla. Då kämpar man som en tok och överför sitt släktvapen på smörpapper, och sen gör man deg av det, och så lägger man så att helt enkelt pajen har det egna vapnet som form uppe på. Det är
en heraldisk paj.
Det är väl mitt emellan, det är väl kanske lite väl, men det är ganska roligt faktiskt.
Ja. Och om man inte då
alltid imponerar på någon.
Om man inte har ett släktvapen, för att förr i tiden så hade man ju gårdsmärken som man skulle veta vilka saker som var sina.
Precis, det hade alla. Borgerligheten hade istället, om man var lite mer ståndsperson, så skaffade man sig ett vapen, precis som adeln alltid hade gjort.
Kan man ha sitt gårdstecken på pajen?
Nej, det blir inte lika elegant. Utan man ska man liksom hålla på och hoppa runt bland badhytter och äta, dricka champagne och grejer eller Frankia Corta och äta cucumber sandwiches, då får man hålla lite grann på det hela. Så då hör man av sig till Davor Sovko till exempel, eller någon annan av de 3, 4, 5 ledande heraldiska konstnärerna i Sverige. Och så tar man fram ett släktvapen och sen registrerar man det. Det kostar lite grann, lite arbete, men det kan väl vara värt för en badhytts-race. Jag menar, för ett badhytts-race kan man väl också låta skapa ett heraldiskt vapen om det behövs,
ja,
på pajen.
Det tycker jag. Om det är någon gång man ska ha det.
Det är väl lika bra att ta i lite grann.
Därifrån så hoppar vi rakt in på en lyssnarfråga här från Stefanie. Tack för en otroligt inspirerad podd. Jag blir alltid sugen på fet eller dyr mat i kombo med bubbel, öl, vin eller sprit när jag lyssnar på er. Men det har vi ju lyckats.
Men vad bra! Ja, det är det är tänkt.
När vi inte pratar om döden.
Nej.
Brysselkål är min största favorit som måste finnas att komplettera allt annat på julbordet. Jag tycker att brysselkålen alltid har en plats. Upplever ni att brysselkålen blivit mindre bäsk genom åren? Det pågår ett växtförädlingsprojekt för att få bort bäskan ur den. Vad tycker ni om det? Tack igen och fortsätt podda.
Det stämmer nog. Det pågår överallt skulle jag säga. Man jobbar ju hela tiden med växter och grönsaker och ätbara saker. Och tyvärr har det varit inne väldigt länge att minska bäskan i nästan allting. Salladen i Sverige idag smakar ju ingenting. Tysk sallad, där finns åtminstone för när jag bodde i Tyskland, nu börjar det gå sån tid så jag kan inte längre kanske tala exakt om vad som gäller, men åtminstone när jag bodde där och sist jag kan tänka på så var det fortfarande såna här rejäla stora salladshuvuden i Tyskland som smakade rejält bäskt. Och de hade dem på Lidl faktiskt här i början också, men de sålde ju inte i Sverige. Men i Sverige har ju all sallad börjat smaka isbergssallad, alltså vatten. Ja. Och brysselkålen är nog också så. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är bra när det gäller den djupfrysta, för där djupfryst brysselkål brukade för 25-30 år sedan när jag var ung kunna smaka ganska illa. Den smakar inte alls som den färska. Och jag vet inte om det var för att de har förbättrat frystekniken eller om det är att de har tagit fram sorter som bättre lämpar sig för djupfrysning. Men den där dova bäskheten som inte liksom är som den fräscha, snygga som du får när du kokar färsk brysselkål, den tycker jag de har blivit av med i en djupfryst, och det är ju bra. Men färsk skulle jag gärna ha bäsk. Och det är lite lustigt för allt blir mindre bäskt i jättemånga, många årtionden. Även öl, gever och alla ölsorter fick de minska humlet hela tiden för det var så ute med bäsk. Ingen ville ha bäska saker. Men sen kom ju IPA:n i slutet av 90-talet och där gick det istället upp och blev super, super, super bäskt. Och det visar ju att många människor ändå, väldigt många människor tycker om väldigt kraftig bäska. Och tycker man om en jättebäsk IPA så borde man väl kunna gilla en bäsk brysselkål eller en bäsk sallad eller andra bittra saker. Så det är lite konstigt.
Och det där handlar ju om hur man komponerar sin tallrik med olika ingredienser. Och där vill man ju ha brysselkålen för att det finns en bäska i den i kombination med smaken. Och det är som att ta bort syran i citronen. Hur ska man då kunna använda den i matlagningen?
Det är verkligen sant. Alltså det är självklart att folk förstår att de ska använda syra och sötma och sälta som så här accenter. Man vill gärna riva något salt över, eller man vill ha en citron, eller man vill ha en liten klick av någonting, gelé eller något som sött. Men bäskan har man kanske tappat att det också är till för att det ska vara små bäska bomber som ska tillföra.
Men det känns ju som man försöker då att minska ner alla de här starkare smakerna, för jag tänker bara på det här med Kalles kaviar, att försäljningen gick ner och folk tycker att den är för salt och smakar för mycket. Och då kommer ju den här banankavian, va?
Jag har aldrig smakat banankaviar, men det låter som det mest vedervärdiga som man skulle kunna äta. Barnen häromdagen, de åt ketchup med lingonsylt. Det var väldigt konstigt.
Ja. Det är inget jag skulle blanda en drink på.
Nej, men hellre det än banankaviar i min dry martini.
Ja, så är det.
Jo. Bananlikör däremot, den är lite oförskyllt bortglömd kanske.
Ja, men den är lite underskattad. Vad heter den? En Sundsvall. Coca-Cola, bananlikör, vodka.
Okej.
Jag vet inte om det är för att Sundsvall brann ner som man döpte den till det eller inte. Det är, det.
Det är ju inte gott i sig bananlikör, men det är ju faktiskt bra i vissa, det är gott i vissa drinkar. Lite grann kan ge små karaktärer som är intressant.
Vi ska hoppa rakt in på en 1800-tals middag.
Mm.
Hej Edvard och Mats, tack för en underbar podd som ökat både min njutning och glädje av livet. Jag har kanske rätt så bred fråga. Det är nämligen så att sedan jag flyttade hemifrån till en relativt stor lägenhet i somras så jag har blivit otroligt förälskad att hålla festmåltider för mina kära vänner. Nu är vi ett litet gäng Uppsala studenter som fått för sig att hålla en middag i sent 1800-tals societetsstuk, komplett med tidsenlig klädkod, etikettsregler, dukning, underhållning.
Har du svalt en cigarr?
Ja, det har jag. En liten lunchcigarr som jag råkar peta i mig.
Okej, okay. Mycket nöje.
Samt mat och dryck i samma tidsanda. Vore väldigt kul att höra om den tidens middagsetikett samt förslag på tidsenliga rätter och drycker. Skål på er, Max Östermanborg. Det känns som man har kommit rätt, eller hur, Edvard?
Skål!
Skål!
Ja, jag älskar ju 1800-talet. Det är ju min stora... Jag gillar många perioder i historien, men 1800-talet är min favoritperiod. Och det här har jag faktiskt redan funderat över, för i min kokbok Allting gott, eller min hustrus kokbok Allting gott och alldeles för mycket som kom för ett år sedan, då hade vi ett kapitel som hette 1800-talsmiddag och vi fotade upp det på Röda rummet på Berns iklädda i stilenlig 1800-tals stil. Det var väldigt roligt. Jag satt där på jättelänge, drack massa punch och portviner och champagne och grejer och hade väldigt trevligt. Jag hade tre trevliga faktiskt minnen från Röda rummet på Berns. Dels är det när vi fotade kokboken. Dels är det när jag faktiskt fick Röda rummet som loge. Jag har gjort några uppträdanden på Berns, så den här gången så hade jag Röda rummet som loge. Så jag skulle tre gånger hålla 10 minuters anförande på en grej nere då i deras stora salong. Och det gjorde att jag hade rätt mycket tid, så jag satt någon timme där mellan varje grej och hade massa mat och dryck och grejer till mitt förfogande. Och logen bredvid, där satt Gyllene Tider, som jag inte ens trodde gjorde liksom företagsspelningar. Men tydligen händer det ändå att de gör det. Och det var ju ganska roligt, så jag bytte några ord med dem när de gick in och ut genom mitt rum då. Och den tredje gången, det var när jag spelade in Historieätarna, ett inslag, och jag och Erik Haag satt där och jag berättade om 1800-talets mat och dryck och vi drack oss berusade på punch. Och då hade de satt upp, då hade de gjort massa punchflaskor med historiska såna här 1800-tals etiketter. Och hälften innehöll punch och hälften innehöll bara äppeljuice. Och det var väldigt många. Och tanken var då, som Erik hade hoppats, var att det liksom skulle bli bara varannan vi tog skulle bli punch och varannan skulle bli öl. Men det var lite färgskillnad, så jag lyckades ju direkt pricka vilken färg som var vilken och hällde bara upp ur dem som var punch. När vi slutade så stod det kvar 8 flaskor liksom äppeljuice, medan de andra, de 8 halvflaskorna punch, hade hamnat i oss. Så det är tre trevliga minnen. Men i alla fall, då tog jag fram en meny, och där i kokboken då från Röda rummet så är det toast Pelle Jansson, sjötunga Walewska samt punchpudding. Men här hade jag tänkt att göra en liten förändring och ersätta toast Pelle Jansson, eftersom det ska vara lite högtidligt, ännu lite lyxigare. Jag tänkte ersätta toast Pelle Jansson med ett litet smörgåsbord. Och då menar jag inte riktigt ett brännvinsbord, för ett brännvinsbord är ju egentligen den lite äldre, mindre versionen, där det tilltugget är lite mer serustikt, mer anpassat just för att passa till brännvinet. Det är ju ostsmörbröd och så är det kanske kallstekt fläsk, det är kanske någon sillsalat eller det är lite såna här grejer, lite räddisor eller så. Men här är ett lite lyxigare litet smörgåsbord alla det sena 1800-talet istället. Och jag tänkte faktiskt läsa upp en liten del ur Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes, som beskriver hur ett sånt smörgåsbord kan fungera, som är just gjort för hemmiljö. Men då tänkte jag att du först kunde få komma med ditt förslag på menyn.
Det här är ju inte alls min starka sida sent 1800-tal, så att den här bollen äger du helt själv.
Den äger jag helt själv, ja, men då kör jag bara vidare.
Det finns inget stöd att få här eller avbrytan.
Ja, nej, men då läser jag upp i Birger Sjöbergs kvartetten som sprängdes från 1924. Och den skildrar ganska bra. Man kan säga att smörgåsbordet växer ju fram då ur brännvinsbordet. Det är först på järnvägsrestaurangerna, sen på hotellen och de stora restaurangerna. Men sen börjar man även servera till hemmet. Och det här är från 1924, kom ju boken ut. Den skrev säkert några år innan. Och den bygger ju på saker. Det här gällde lika mycket 1898 som 1924. Och här är det då Eugen som just framför sitt ärende. Han måste ha en bjudning. Och hans äldre släkting som älskar mat och har lite bättre koll på allting, han har bestämt då att det ska vara smörgåsbord han ska bjuda på. Eugen vill egentligen komma undan så billigt som möjligt för han är lite snål. Smörgåsbord, svarade Carl Ludvig med fast stämma. Javäl, javäl. Ansjovislåda, små körvar, sillsalat, fortsatte Carl Ludvig med ögonen i fjärran, liken sommarbull som i anden omgriper milslångt från kroppen befintliga föremål. Tycker du? Hummer naturell, inkokter lax i ringar, räker på is, brynta champinjoner, stekter njure. Fan, avbröt artisten, stopp lite. Sardiner i ölja. I ölja, hör du, inte i tomater. Fortfor obevekligt Carl Ludvig. Med en stämma som majestätiskt ekade i hans två rum. Trevliga lökar med köttfärs in i. Sa jag hummer? Ja, det sa du. Men kröstader med svamp i. Sparrisömmelett. Rökt lax, virade krummelurer med skarpsås nerevä. Ni hörde, avbröt artisten, den i trans försänkte Carl Ludvig. Menar du att jag ska ha ett så stort smörgåsbord? Ja, väst. Kan aldrig bli för stort, SS. Men varmrätt? Ska det vara som medda eller som supé? Som supé blir det bäst. Behöver inte läggas till så mycket då. Små köcklingar och sallat. Små lammkotletter med blomkål och ärter. Lite stekt fäsk. Stekt fäsk är gött också. Där blir nog en trevlig tillställning. Har du norskt brännvin? Nej, svarade artisten. Men det svenska duger väl. Gammalt norskt är bättre. Mycket bättre. När artisten redan gått måste Carl Ludvig rusa fram två gånger till fönstret och skrika eftersom han glömt det viktigaste. Kalvbräss med ärter samt sillgratäng. Och det intressanta här är alltså att man måste inte bara ha liksom sill på ett litet smörgåsbord i hemmet, utan man kan alltså ha just sådana här trevliga saker som inkokt lax, räkor på is, hummer naturell, kalvbräss. Man behöver inte ha de där varma rätterna sen. Men typ ja, lite stekt njure kanske inte folk är så roade av. Men brynta champinjoner kan ju fungera också. Sardiner i olja som ändå är lite mer åt det brännvinsbordstonade hållet. Lite krustader, lite rökt lax, lite sparrisomelett. Ett sånt litet smörgåsbord är ju väldigt trevligt att inleda med om man vill ha lite högtidligt.
Det är trevligt. Jag sitter ju här och inte tugga fradga, men det rinner från mungipan här och kurrar i magen.
Ja. Ah. Och 1800-talet, då är det ju ännu inte starkölsförbud, så då kan man ha riktig öl också. Och så mycket norskt brännvin. Och sen går vi då alltså på Sjötunga Valevska. Det finns massa underbara 1800-talsrätter, men det känns på någonting vis, om någon bara ska nämna en rätt som man tänker liksom de svenska restaurangernas första guldålder, när allting var guld och purpur och brunnsorkestrar och punch och hela den här lyxiga, eleganta franska rätterna som kom då. Då tänker man ju mycket just på Sjötunga Malevska. Det är liksom ett namn som på något vis slår alla andra namn. Naturligtvis kan man ha Tornedo Rossini eller det finns tusentals. Men ta med en Sjötunga Valevska. Då funkar det också med tysk Riesling. Som på den här tiden faktiskt var dyrare och ansågs ännu finare än de franska toppvinerna. Det var en period när tyska viner före första världskriget som sen ändrade allting. Var verkligen i topp i anseende i världen. Och jag skulle föreslå till exempel en von Winning, Förster, Ungeheuer, GG, alltså Gråsige Väx, Riesling, Trocken 2018. Finns på Systembolaget för 369 kronor. Det som hittat. Det skulle vara en lyxig tillställning. Och massa flaskor. För det här på den här tiden drack man mycket. Slutligen punschpudding som efterrätt. Och till det ska man ha en gammal fint portvin. Och det ska vara rikligt med punschpudding också. Och det var då själva maten. Sen hade han ju frågat om klädkoden och etikettsregler, dukning och underhållning också.
Ja, jag måste bara bryta in det. Det är lite intressant det här med att det ska vara norskt brännvin.
Ja.
Om jag inte minns fel så var ju linjeakvavit först egentligen. Det är den äldsta som vi har, akvaviten, som säljs idag. Och den är norsk. Och sen kom ju det danska spritfabriker med Aalborg på 1840-talet. Jag tror linjen är tidigt 1800-tal. Och sen kommer ju OP långt senare. Vad är det? 1870-talet? Kanske 1890-talet?
Det kan nog stämma. Det kan stämma ja. Senare.
Så att det fanns en status där i det norska brännvinet.
Ja. Alltså det normala var ju att man kryddade själv innan. Varje gård kryddade med brännvin och varje restaurang kryddade brännvin. Så det hade liksom inte blivit att vinhandlarna kryddade så mycket. Det fanns väl, men de flesta köpte inte färdigkryddat brännvin hos vinhandlarna eller än mindre från någon stor tillverkare då som här. Men det är klart att kvaliteten går upp. Och det har att göra med konsumentförpackningarna också. Innan brände man själv och kryddade eller köpte stora mängder brännvin. Men sen kommer små fina flaskor med vackra etiketter. Det är ju på samma sätt som allting hamnar i konsumentförpackning under det senare 1800-talet. Eller det är då det börjar med vackra säljande etiketter, gärna med kungligheter på liknande.
Ja. Hade det varit senare så hade det varit Elvis på.
Ja, precis. Klädkod då, det är ju inte särskilt svårt. Det är ju frack som gäller. 1800-talet gick ju Uppsala studenterna i någon form av ämbetsfrackar i princip till vardags. Och till fest var det ju bara frack. Det fanns inget annat. Det fanns liksom inga smokingfester eller kostymfester eller så. Kostymbal, alltså att man var utklädd, maskerader kunde väl möjligen existera, men det var inte så vanligt, det var mer än 1700-tals företeelse, men det kunde väl möjligen hända. Men det var frack som gällde. Större delen av 1800-talet hade ju fracken alla möjliga färger, de kunde vara vinröda, blå, mörkgröna, och det är ju väldigt elegant. Jag tycker en vinröd frack är fantastiskt. Men om ni vill förlägga det här till väldigt sent 1800-tal, då har ju de svarta slagit igenom helt.
Vad har kvinnorna på sig?
Ja, precis. Jag är inte jättekunnig på det. Men tar vi även där väldigt sent, då har ju krinolinerna försvunnit, de här stora vida. Och då har det blivit ganska moderna klänningar, vilket gör att det är lättare att hitta. Det liksom typ om man går och köper en långklänning för bal som inte har någonting, att den står ut så mycket. Det ska inte vara krinolin. Däremot kan det vara en turnyr, alltså en sån här liten kudde som får det att stå ut lite mer där bak, får man väl säga. Och det hade man också. Det var ganska fritt med färger, vitt, svart, olika starka färger. Violett har jag hört att kanske inte var så bra för yngre kvinnor, utan sågs det kanske lite mer som en tantfärg sådär, men ni får väl googla runt, men någonstans där befinner vi oss i alla fall. Etikettreglerna, det är ju samma etikett som gäller idag till sena 1800-talet. Då har den viktorianska etiketten från England börjat komma in i Sverige och påverkat ganska starkt. Så de här idealen, om vi talar sent 1800-tal, med alltså den stela gentlemannen som ska vara väldigt strikt och icke-kroppslig och självbehärskad. Och även kvinnorna mer dämpade och sådär. Det har ju slagit igenom. Samtidigt så är det ju så att i Uppsala går det ju vilt till. Bland manliga studenter går det ju enormt vilt till. Nu har vi ju passerat tiden för Malla Silverstolpe salong och sådana. Då var det kanske ännu mer uppsluppet även i blandade sammanhang. Även när kvinnor var närvarande. Men man får nog ändå säga att en rejäl tillställning med damer och studenter i Uppsala sent 1800-tal tror jag inte var särskilt strikt och återhållen ändå, medan däremot andra sammanhang kunde ju vara, om det var mer familjer som träffades och så, ännu mer om det var någon form av officiella sammanhang. Det var ju viktigt att vara kvick, bildad och eloquent, det får man ju säga.
Dukningen!
Ja, dukningen! Ja, tallrikar på varandra. Snygga tallrikar i hög. Det är egentligen precis som när man har en fest hos mig. Glas bredvid varandra, och det ska ju vara kristallglas, slipade kristallglas eller olika typer av vackra glas. Och stå alltså från höger till vänster uppe för de olika vinen. Bestick utifrån och in, rejäla silverbestick. Precis som egentligen idag också om man kör gammalt stuk. Men det var inte så att värdeparet själva gick och bara in grejer, utan man ska ju helst ta betjäning som går och bär in maten och bär ut det. Vita manglade dukar, vita manglade servetter som ska vara vackert brutna i någon konstfull form stående upp på bordet när man kommer in. Silverkarotter, silverbestick, stora silverkandelabrar, vill man ha en dekoration kan man ha ett fruktfat eller snittblommor eller något sånt på bordet också.
Och underhållningen, hur fungerar den?
Ja, sent 1800-tal, då har vi nog kommit ifrån de glada harpospelerskorna som var det tidiga 1800-talets motsvarighet till vår popmusik, kan man säga. Att man hade tyska harpospelerskor som spelade slagdängor på lokalerna.
Vad gjorde de när de blev omoderna? Gick de runt liksom, utdrivna, fattiga i horder efter att det försvann från modet?
Ja, jag tror att de ganska så att säga nådde hög ålder. Men jag kan tänka mig en och annan avdankad gammal harpospelerska som fortfarande bryter starkt på tyska och kanske lätt fördrucken av alla glas de har bjudits på och inte längre kan klara sig på sin ungdomsskönhet eller på sitt spel. Det är en sorglig syn. Det skulle man kunna skriva en roman om, den sista harpospelerskan.
Det skulle bli en vacker dikt om inte annat.
Absolut. Sen har vi det som är kvar däremot, det är ju att man väldigt gärna spelar piano i familjemiljö. Det är ju kutym sen 1800-talet, en bit in på 1900-talet fortfarande i Sverige. I Österrike lever det ju liksom fram till nästan idag, men inte fullt så långt kanske, åtminstone fram till efter världskriget. Det här att dottern eller frun i huset ska kunna sätta sig vid pianot, eller någon gäst sätts vid pianot och dottern eller frun sjunger. Och typ Schulmans liv, det är en sån där klassiker som lämpar sig väldigt bra med sång och pianospel. Men också tonsättningar av Geijer och Tegnér, fosterländska visor är ju väldigt populärt spelat på piano. Och har man en riktigt stor tillställning som man kan ta dit en liten orkester, då är det ju brunnsmusik och operettstycken och så. Men det är väl mer när man firar på lokal, på hotell och sånt. Det är lite svårare i hemmet. Efter maten är det kor, alltså det själva umgänget, och då sällskapsspel, sällskapslekar, rimlekar och sånt var väldigt populärt. Men även naturligtvis att ställa till med dans. Man kunde absolut ha en liten bal även i en större lägenhet, att det kunde vara dans efter maten. Och bål är ju då alltså någon form av bål av något slag. Det var ju 1700-talet väldigt stort, men det lever fortfarande kvar på 1800-talet. I England vi har ju punschen, är ju från början en bål man tillreder, men det fram till mitten av 1800-talet så kan man tillreda punschbål. Skulle varit väldigt inne med den här om det var 1840 eller 1830 eller så, fortfarande 1700-talets traditioner. Men den här lagen har ju punschen mer gått över och blivit en kall dryck man dricker färdigblandad. Men vissa bålar, bischof och sånt där, kan nog fortfarande ha förekommit vid den här tiden. Engelsmännen hade ju gärna såna här bålar med små brödbitar i och sånt där. Det sägs att det därifrån ordet toast till och med ska ha kommit.
Ja. Men jag tänker på det här. Separerar man damerna och herrarna efter middagen och herrarna röker en cigarr och tar en konjak och pratar om världspolitiken?
Ja, det var ju vanligt och det var ju mycket könsseparation den här tiden. Brännvinsbordet som var den gamla klassiska liksom på om man bodde i någon stor gård på landet eller så, då var ju separeringen istället före maten, när männen drack brännvin och pratade i flera timmar och kvinnorna drack kaffe eller likör i något annat rum. Men den här typen av borgerliga sent 1800-tal får man nog räkna med att det var vanligt att männen gick iväg för att röka. Jag är inte hundra på hur det alltid gick till. I England var det ju oerhört formaliserat egentligen varje måltid vid samma period, att kvinnorna lämnade matsalen. Männen satt kvar och drack portvin och rökte medan kvinnorna lämnade. Och det var nog, jag skulle tro att det kan ha förekommit ganska mycket i Sverige också. Hade man mer utrymmen kan man ju tänka sig att de lämnade och begav sig till något mer rökrum. Men det är nog troligare att det var kvinnorna som fick röra på sig och männen som satt kvar.
Ja. Nu har det ju hänt det här, vi har ju fått en lyssnare som har skrivit om det här, att vi behöver inte sluta när jag säger att nu är vi tvungna att sluta för att nu har tiden gått ut. Men den lyssnarkommentaren får vi ta i nästa vecka, för nu har vi för nu är vi där.
Det låter väl jättebra. Då får ni höra varför Mats alltid måste sluta.
Ja, och sen så har vi ju en mailadress man kan skriva till om man vill skriva in en lyssnarfråga eller kommentera någonting eller tycka att vi har haft fel eller rätt eller vad som helst egentligen.
Ja, podden at edvardblom.se.
Podden at edvardblom.se. Ja. Podden at edvardblom.se skriver man till.
Podden at edvardblom.se.
Och vi
och en podd, det är alltså helt enkelt trådradio.
Ja, och vi är enormt tacksamma för att ni lyssnar. Berätta gärna om podden för era vänner om ni tycker om den, så vi får fler lyssnare. Och så hörs vi i nästa vecka.
Ja, det är väl inte mer än så att säga. Vi säger skål och adjö och på genusyn.
Ja, jag hoppas att jag sa att det var Max Östermanborg som hade skrivit in den här 1800-festmåltids i Uppsala-frågan. Så får vi ta en liten klirr till.
Det hoppas jag verkligen.
Ja, skål!
Skål! Gitår!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.